Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej. Varmt välkomna tillbaka till våran podcast. Det här är Agnes som talar och i andra mikrofonen så har vi
Matilda. Varmt välkomna.
Hur är läget? Gud, jag har saknat dig så mycket. Jag har känt att jag ville ringa dig sen vi pratade sist. Men så blir man så här,
ja.
Nej, jag vill vänta tills vi ska podda.
Ja, alltså jag undrar, jag tänkte nästan på det. Jag bara undrar hur vår liksom, relation kommer bli här nu snart. För jag känner, när man sparar sig så mycket till podden
jag
hela
vet.
Tiden. Och jag vet inte om det är så positivt alltid. Men ja, nej, jag har saknat dig med så himla mycket.
Ja, men alltså du har ju verkligen mått skit sen vi pratade sist.
Nej, men skoja inte. Alltså jag är fortfarande dålig. Alltså. Jag förstår inte. Mm. Eller ja, nu förstår jag ju vad alla har snackat om. Covid hit me. Ja, det gjorde det. Coronavirus and I. Here we are. Ja, alltså nej, det började typ, nu är det ju måndag och det började alltså förra måndagen. Och jag kände typ att det kliade lite i halsen typ. Så jag sa det till min chef. Jag bara, jag ska nog inte komma in liksom. Och sen på tisdagen så, ja, jag var helt tjock i halsen, hade jätteont i halsen, min röst var helt, alltså nu, så här bra har jag ju inte låtit på länge. Alltså nu låter jag bra, men det gör jag ändå inte liksom.
Nej, man hör ju verkligen att du är förkyld liksom.
Ja, och framförallt så är det så, alltså jag sitter här genomsvettig nu för att det är så ansträngt. Alltså det är jobbigt att andas och bara prata liksom.
Ja, men den har man ju hört mycket, att folk har haft den här, ja, liksom, trycket över bröstet. Alltså jag är ju inte säker på att jag har haft covid, men jag är 99,9% säker. Precis i början, alltså mars 2020 typ, så blev jag så sjuk, men jag är ju sån här som bara nej, jag ignorerar, ta en Alvedon, jag tänker, jag vägrar vara sjuk liksom. Men så det gick ändå över rätt så fort, jag tror det tog så här 2-3 dagar så var jag ändå liksom tillbaka, det kändes som en kraftig förkylning. Men jag hade ju så här enorma problem och kan fortfarande känna att jag kan ha så smakbortfall och dofta, alltså saker och ting smakar och luktar jättekonstigt fortfarande ibland. Det är bättre nu, men det var ett tag där som jag bara, gud, jag får ju ta bort allt som jag tycker typ är gott.
Det där är min, alltså, största mardröm. Alltså det är jag ju så lycklig i att så här, det känns som det enda symptomet som jag inte faktiskt har fått, lukt och liksom smakbortfall. Alltså jag, men allt annat känns det som jag har haft. Alltså feber, alltså ja, men jätteförkyld, alltså huvudvärk som fan. Ja, alltså allt i princip, värk i hela kroppen liksom.
Ja, stackare. Ja, just det, jag kommer ihåg också verken. Alltså det gjorde ont i kroppen. Nej, för att alltså jag har ju,
du måste ju typ haft det då.
Ja, alltså jag testade ju mig ju, men det visade ingenting på testen. Men jag bara, alltså jag måste.
Nej, men för jag testade ju mig på måndagen, förra måndagen då. Mitt första test var då. Mm. Och det var ju negativt. Så att gör man det för tidigt, i alla fall på de här snabbtesten, så är det ju inte att lita på alltid liksom.
Jo, då var det ju, jag hade ju som sagt precis liksom när typ testen kom liksom. Eller så här, jag kommer inte ens ihåg hur det började där, men de var väl inte så jättepålitliga då, Alltså jag kan tänka mig liksom. Och det vet man ju inte om de är idag heller. Så, men,
nej, de säger ju att de inte är det. De säger ju typ att, för jag pratade med doktor.se också på onsdagen, för jag ville ha ett PCR-test. Men det har jag ju tagit först idag liksom, för de har ju skickat det till mig liksom. Mm. Men i vilket fall, då sa han, om man får ett negativt snabbtest, det är inte att lita på. Alltså du kan vara positiv men få... Nej, eller? Vänta nu. Jo, precis. Man kan vara positiv men alltså testa negativt. Men får du ett positivt svar, då ska du ändå, då kan du lita på det. Så då funkar i alla fall testet.
Ah, okay.
Men det är också så här, då kan man ju gå runt med det. Ja, som jag då gjorde uppenbarligen.
Mm.
Och ha det ändå. Men nu tror jag i och för sig, i mitt fall när jag testade på måndagen, att det bara var för tidigt att testa.
Ja, så måste det ha varit den där gången när jag gjorde också. Jag minns inte riktigt, alltså det är så länge sedan. Men sen förföljde det där med, alltså, med smak och lukt och sådär. Och det var ju det som så jobbigt att inte kunna ha någon så här bevisning av att... Ja, men det var covid liksom. Men sen efter det så har jag testat mig många gånger. Då jag har känt så här minsta lilla förkylningssymptom. Framförallt om man ska åka iväg någonstans eller så. Och bara ta sitt ansvar liksom. Men aldrig visat positiv. Så det känns som att jag fick den då. Och sen har den liksom... Ja.
Ja, men för vilken annan sjukdom kan man få, alltså, smak och lukt borttaget liksom? Det är väl bara corona. Alltså så att du, ja, det för känns det ju som att du har haft det.
Ja, det var det som var så tydligt, för jag bara så här, okej, alltså jag har haft förkylningar förr i mitt liv liksom, men aldrig just det här, den här tydliga, äckliga smaken av så här, typ jag kunde inte äta chips, mejeriprodukter, tandkräm, allting som var så här, typ alkohol, alltså fy fan, jag älskar ju så här lite champagne, tycker jag är trevligt. Och jag kunde inte dricka, jag bara, så jag håller på att spy. Och sen typ alla så här typ röklukt, energidrycker. Alltså allt som var så här, man är van med liksom. Nu röker jag ju inte, men typ om man går förbi någon på stan liksom och det bara doftar. Alltså jag bara, alltså jag på spy.
Åh gud vad hemskt.
Ja, jättekonstigt. Nu är det ju mycket bättre, men det är nästan som att jag har fått någon sån här superkraft att så här, det här typ. Det känns som att vissa saker som typ inte är bra för mig. För det är så här väldigt processad mat och så. Det är som att munnen bara, nej. Det här ska du inte ha i munnen typ. Jag vet inte om det är bara en fix idé. Men jag får typ känslan ibland. Kanske. Sen har jag ju haft ett så här sjukt luktsinne. Jag vet att vi pratade om det någon gång. Alltså jag har alltid varit så himla känslig för äckliga lukter. Och det är så här, vissa lukter. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten typ så här och... Alltså vissa handdukar och typ så här vissa dofter på typ, alltså vissa kläder och vissa, alltså jag har bara alltid varit väldigt så här något jävla superluktsinne som jag kan lätt må illa om jag känner att det luktar äckligt typ så här. Så det var ju skitjobbigt.
Det är ju på gott och ont det där alltså.
Ja.
Kanske mest jobbigt när det är någonting jävligt äckligt som luktar.
Ja, men just med covid alltså, det blev jätte...
Ja, för när var det här? I början av det, alltså typ 3 år sedan snart. Nej, gud, är det så länge sedan?
Eller vet du, det kanske inte var då. Jag tror förresten...
Men varför har jag för mig att det var den gången som jag... Alltså jag har för mig i alla fall att vi diskuterade det den gången jag var hos dig.
Mm.
Typ för ett år sedan. Ja,
varför har jag alltid för mig att det är så här, alltså mars 2020? Nej, vet du, det här måste ha varit på hösten. Efter Ex on the Beach. För jag vet att Rebecca var ju
besökte
mig. Ja, och Jossan bodde typ hos mig.
Just det.
I samma veva. Precis. Nej, just det. Så det var nog... Förlåt, nu tar jag tillbaka. Det var men det var ändå väldigt så här, typ, tidigt att man var så här typ...
Ja.
Fattade inte riktigt vad det var liksom. Eller ja. Men i alla fall med typ testen och att de var osäkra. Och
jag tycker mest att det är sjukt. Alltså för att jag har ju ändå varit ute och flängt en del. Eller så här, jag har ju själv tagit mitt ansvar. Så har jag känt mig dålig, så har jag inte varit ute eller så, såklart. Men jag har ändå umgåtts med vänner och liksom så här under hela pandemin egentligen. Och Jag vet inte, jag är bara chockad att det typ kom nu. Alltså jag trodde nästan att jag var immun mot skiten. Men ja, uppenbarligen inte.
Ja, nej, för det här är...
var lite naivt.
Ja, men det är ju bra. Alltså det är ju skönt nu att veta ja, att nu har du haft det. Och kroppen har liksom skapat ett eget bra immunförsvar mot det här. Liksom.
Exakt. Mm, mm.
Och det precis. Har ju varit tufft, men man klarar av det liksom.
Ja, alltså... det sen alltså det är ju olika för alla såklart, men ja, det var nog tuffare än vad jag trodde, så den fick man ju bita upp. Nej, vad säger man, äta upp. Bita upp. Ja, nej, så det har varit en asjobbig vecka. Alltså jag har inte ens haft möjlighet, alltså jag har inte ens kunnat liksom jobba hemifrån. Alltså jag har varit helt utslagen, och har jag typ funderat på något projekt för att jag blivit så uttråkad. Ja, men då har jag typ som jag drog ut hela min jävla garderob för att jag skulle organisera. Men ja, det är ju inte så att man orkade liksom fullfölja det. Så att det har liksom, ja, det har bara varit kaos allting här. Men ja. Hur mår du? Hur har Gotland varit? Och är det skönt att komma hem?
Ja, nej, men vad skönt att du börjar bli bättre för det första. Och hoppas ja, att du kan komma tillbaka till jobbet den här veckan. Jo, men jag åkte till Gotland i onsdags. Pappa var så här: du måste komma hem för vi har lite viktiga möten på torsdagen med lite människor som ska komma till våran gård, och så ska vi ha ett möte med dem och diskutera olika typ så här, generellt typ vad vi ska göra med gården i framtiden och inspirera olika bönder till någonting som heter regenerativt jordbruk. Och pappa är väldigt insatt i det. Och någonting som heter holistic management. Som jag också är superintresserad av på massa olika sätt. Och jag har ju liksom ändå en delad dröm med min pappa på något vis. Att ha våran gård som en bas för regenerativt jordbruk på Gotland. Och kunna inspirera till andra bönder att göra samma sak, och även i Sverige, och det finns ju väldigt mycket gårdar som jobbar på det sättet som vi är väldigt inspirerade av, och delvis en av pappas vänner som var där och hade en presentation i torsdags, och även en annan man som var där som jag, alltså jag blev så inspirerad, herregud, han är alltså han är växtekolog och biolog från början. Utbildad också på Lunds universitet, så han hade också studerat där och sen också jobbat som alltså professor där och ägnat sitt liv åt otroligt mycket häftiga projekt och forskararbete. Så att, alltså jag var så inspirerad, du fattar inte när jag satt där och pratade med honom. Och han jobbar som, jag tror att han sa att han är alltså den enda i Europa, eller sa han Sverige? Kan det vara Sverige? Jag vågar inte riktigt chansa på den. Men jag tror att han är bara i alla fall den enda i Sverige som kan mäta ekosystemets vitaliseringsgrad. Alltså att man mäter hur bra ett ekosystem mår. Och det var så jävla coolt. Alltså jag höll på där av fascination och alltså jag blev så inspirerad och jag bara kände såhär, jag vill bli som ni när jag blir stor. Nej, men så det var häftigt att få träffa en massa olika människor på det här mötet då, som jag inspireras så mycket av liksom i min utbildning till att bli humanekolog. Och sen också få träffa liksom bönder och på Gotland då som sitter i liksom den här situationen av att man är så strypt ekonomiskt och pressad liksom att så här massproducera och hur det liksom traditionella jordbruket idag har liksom lärt ut hur man ska få en växa att gröda och massproduceras, och sen ska man döda allt annat runt omkring liksom. Men att vi måste börja förstå att vi lever i ett ekosystem där vi är en del av det, och att vi som människor inte äger jorden, utan att vi är egentligen, att människans syfte är egentligen att vara en vårdare. Att vi ska vårda naturen och hjälpa vitaliseringen att gro. Förlåt, jag är så nördig. Alltså, jag är så nördig. Men...
alltså, jag tycker ändå att det är väldigt intressant, som egentligen kanske inte så här läser om det på min fritid eller så, utan jag har väl mer liksom blivit intresserad just för att du är intresserad av det. Men jag tycker definitivt att vi bör liksom gräva oss djupare i det, något avsnitt eller så, där du verkligen får nörda dig hur mycket som helst. Jag tycker ändå att det är väldigt lärorikt och det pratas ju väldigt lite om, och där tror jag verkligen att du kan inspirera jättemånga.
Ja, jag menar, klimatproblemen är ju liksom ett faktum, och det blir bara verkligare och verkligare för varje dag som går liksom, och vi kan snart inte ducka för det. Och nej, därför måste precis. Vi börja förstå våran plats i ekosystemet och inte tro att vi är högst upp i näringskedjan liksom, utan att vi är alla gemensamt en del av hela världen, och vi fungerar inte utan varandra. Så det ena ska inte döda det andra, mer än att det finns i kretsloppet att saker och ting dör för att det ena ska ge det andra mat. Men man kan inte liksom plundra och döda allt i sin väg för att en art ska få mat. Alltså så här. Men ja, jag är väldigt nördig på det här. Men därför var det så kul för mig också att komma hem över helgen och liksom få umgås med såna här människor som också är nördiga och som är ännu nördigare och som kan ännu mer än mig. Och jag blir så
roligt.
Alltså vet, det spricker ju i händerna på mig. Jag vill ju bara köpa liksom in alla möjliga typer av djur, börja odla och börja jobba liksom med att djuren ska få vitalisera markerna och bara se, alltså vet, jag vill bara se det hända liksom. Så vet jag att det är ju en tid kvar innan jag liksom kan göra det, och innan tiden är mogen liksom.
Ja, men du är på väg dit i alla fall, och du vet vart du vill.
Ja, alltså som jag känner just nu i alla fall. Sen kan ju allting alltid ändra sig. Men,
ändras, ja.
Ja, man har ju lärt sig det med sig själv. Men så som jag känner nu i alla fall. Och men det är spännande. Så det var jättemysigt. Och sen var det såklart mysigt att få vara i stallet och rida och mysa med katterna och hundar och kossor och göra ost och äta ost och få vara hemma med min familj. Och det var skönt att ladda upp.
Det såg väldigt mysigt ut.
Ja, det är ju så skönt när man sitter här nere i Skåne helt själv hela tiden. Så är det så skönt att kunna få socialisera sig lite.
Ja, när kom du hem till Skåne?
Jag kom hem igår, söndag.
Kvällen eller?
Ja, typ vid 5 var jag nog hemma, tror jag. Sen så bara lagade jag typ matlådor och kollade tv och chillade. Och sen idag har jag väl bara gått en lång promenad och... och sen har jag pluggat. För jag har ju börjat min tentaperiod nu.
Ja, och vad är det ni... ja, vilket ämne?
Den här delkursen handlar om miljöantropologi. Så vi ska väl typ i den här tentan förklara på typ 6-7 A4 sidor varför miljöantropologi är bra eller dåligt. Eller... ja, det är väldigt så här, stora jobbiga frågor som kräver att man behöver läsa enormt mycket kurslitteratur, och skiten är på engelska, och en av mina böcker glömde jag också igår på flygplanet. Vad bra.
Men sluta.
Ja, nej, men jag var så jävla arg.
Det hände liksom bara med. Det då?
Ja, jag vet inte.
Men det går inte att få dem som ljudbok eller typ bibliotek eller?
Ja, jag ska försöka och hyra den. Jag ska in till Lunds universitet imorgon, så jag tänkte kolla på biblioteket där om det finns. För jag pallar inte köpa en ny eller ber dem att skicka hit den eller åka ut till Skurup och hämta den. Och, alltså,
men man alltså, vad är grejen med att man ens alltså, glömmer grejer sådär? Nej, men alltså, det är så störigt.
Varför? Man bara, snälla, alltså, jag behöver den där. Jag har bara hunnit läsa 2 kapitel. Alltså, den är jättebra också. Så jag vill verkligen ha den.
Jag skulle ner och slänga sopor förut. Och sen kom jag upp och jag visste att jag hade mitt kort i jackan. Men det är helt borta. Så jag bara, men alltså, vad fan är det för fel? Liksom? Men jag vet ju att jag är helt liksom, koko ibland. Alltså, jag är jättevirrig. Men då går jag ner i soprummet igen. För jag bara, alltså, det är ju bara här jag har varit. Liksom. Kollar. Hittar inte mitt kort. Men sen så typ drar jag ner handen. Flyttar lite på några sopor. Ah, nej, men där ligger mitt lilla gröna SCB-kort. Liksom, och lyser upp. Man bara, alltså, hur? Hur har jag lagt det här? Alltså, det är så jävla märkligt.
av. Nej, men alltså jag orkar inte att man är sån slarver.
Nej, det är faktiskt fruktansvärt beteende.
Ja, och jag bara säger, det gör livet så krångligt. Man bara, men ja, jag vet ju att jag satte boken där i halsfacket.
Ja.
Varför kunde jag inte bara titta en extra gång? Jag gör alltid det, och jag gjorde säkert det, men den smälte väl in där så jävla bra. Så
att det värsta är när man lägger grejer på så här, som man tror är bra ställen, men det är liksom för bra, så man hittar inte sen.
Ja. Nej, men jag kan ju gå runt här och vara så förbannad och riva runt. Och du vet, jag tror det var typ förra veckan. Alltså jag var så här, okej, jag hade kommit ut i duschen. Jag bara, jag ska ha den där tröjan på mig som jag älskar. Och den är så skön. Och det är precis vad jag vill ha på mig precis just nu. Nej, men då hittade jag ju inte den. Alltså det tog mig typ en timme och bara riva runt. Och jag bara, ska jag verkligen behöva slänga ut alla mina kläder?
Det är ju det.
För att hitta den där jävla tröjjäveln. Och jag hittade den inte. Så jag bara till slut satte typ och bara, du vet när man hopplöst sätter sig på golvet och bara, varför? Varför gud? Ja. Vad har jag gjort? Helt förtvivlad. Först skitarg och sen helt förtvivlad. Och så bara, varför händer det här med mig? Typ som att man har värsta problemet.
Det är verkligen du själv som har satt dig i den här situationen.
Ja, verkligen. Bara ta en annan tröja för fan. Alltså det var inte ens som att det var så här. Det är en sån här bomullströja från H&M liksom. Man bara, du har
men man är ju sån ibland.
Jag ska ha den där tröjan just precis nu. Mm. Ja, så jag fick ju skita i det. Och sen dagen efter så hittade jag den och låg liksom typ framför ögonen på en. Man bara, vad bra.
Ja, det är ju ofta så också. Då blir man ju ännu mer trött på sig själv.
Jättespännande. Du hörde av dig och sa så här, nu är det dags för oss att prata lite tv-snack. För det är folk intresserade av.
Ja. Ja, men jag har ändå fått några DMs om att folk vill liksom höra om vår tid i tv, hur vi kom med i tv, hur liksom processen gick till, rubbet liksom.
Mm.
Så jag tänker väl att vi kan köra rakt upp och ner våra berättelser.
Om ja, men kör. Vi började vi.
Ah?
Jag är inte så säker på att jag heller har hört. Alltså jag vet ju en del, men gå in
men
så
då ska jag berätta för dig att 2016 då så fick jag faktiskt kontakt med Saga Scott. Hon började följa mig på Twitter tror jag. Och vi ja, men det blev väl liksom att vi fick lite kontakt och hon hade flyttat till Göteborg. Ja, det blev att vi bara typ pratade lite och typ så här. Sen så skulle hon tillsammans med Aina hålla förspelet. Och det var säsong 2 av förspelet. Första var när Mos och när de körde. Men så det här var andra gången. Så jag visste ändå lite så vad det var. Och jag var lite intresserad liksom av hela grejen. Men så skrev vi. Och hon, ja, men hon bara, kom till bryggeriet. Bryggeriet är liksom en krog här i Göteborg. Så jag gick dit. Och hade liksom en casting öppet bland asmycket folk. Så det var ju jättemycket folk där och vissa
var där. Vänta, vadå casting bland människor?
Ja, alltså det.
Vadå, vem då? Alltså vadå randoms?
Nej, men det var ju då Saga och Aina som var där. Och sen var ju en del av produktionen för förspelet liksom med. Så att jag antar ju att liksom, ja men producent och sådär var. Jag kan ju bara säga, jag var så jävla full. Alltså det var på en sjuk nivå. Alltså jo. Och du vet, det är ju liksom en bild i, det var ju alltså jag tycker så synd om min pappa. Det var ju liksom den bilden han såg i tv och bara så här, jaha, hon är i Mexiko typ så här. Alltså nej, det var ju vidrigt. Men så att det var ju öppet för allmänheten att komma till bryggeriet där
men
han var.
Men sluta.
Och sen så fick man, om man alltså ville göra en casting för på programmet så fick man ju säga till det innan då, och så typ ropade de upp en till scenen. Och där fick man ju stå då. Och jag höll ju på att rappa, och du vet, jag skulle göra värsta showen.
Nej.
Nej, men alltså jag kan bete mig på sätt. Ja, det kan man göra.
Vad rappar du för något?
Superbass. Och oh då, nu kan ju typ alla den, men jag måste faktiskt ge mig själv den. Då kunde inte så många den. Ja, så att jag tyckte att jag var så cool. Ja. Vidrigt alltså. Men i alla fall, så jag går vidare därifrån till Stockholm. Och där ska det ju vara då så här slutcasting liksom. Så vi var ju ett gäng där och skulle typ bo där då i typ så här, ja, 5 dagar om man klarar sig hela vägen liksom. Och så det var, ja, så det var massa moment, och alltså jag kan säga att jag var jävligt vilsen här. Alltså jag var rätt lost i vem jag var. Jag mådde inte så där jättebra. Jag ville verkligen fly från min vardag hemma liksom, med restaurangjobb och liksom hela livsstilen som kom där till, och min psykiska ohälsa liksom. Det var mycket ångest och mycket liksom deprimerande tillstånd så att säga. Och mycket alkohol och fest och sådär. Så att jag, ja, då passade det bra att vara med i Paradise Hotel, tänkte jag. Ja. Nej, kanske inte jättesunt beslut, men det var liksom ändå en typ av räddning på det hela.
Så men det att, känns som att, alltså, vi har ju pratat om det lite tidigare, att så här, det var också ett sätt kanske att så här, break free från
exakt
sin vanliga vardag. Alltså bara att komma iväg någonstans från någonting som har varit så destruktivt, och till att bara så här, jag måste bryta alltså, och hitta nya vänner, hitta nya, alltså så här, exakt. Man kan ju tycka vad man vill om Paris Hotel, men det har ju gjort otroligt mycket med dig, det ska du ju förberätta mer om sen, men
ja.
Men jag förstår att du gjorde det, alltså verkligen, och att det var ju början på någonting väldigt bra.
Ja, för det var ju också, alltså hela grejen med, alltså jag kommer alltid vara henne evigt tacksam, verkligen, alltså Saga, alltså hon tog mig så under hennes vingar, alltså under hela den här grejen. Hon hade ju förstått då, för att hon hade flyttat till Göteborg, så förstod hon att jag inte hade ett svinbra rykte där liksom. Eller att folk liksom, ja, folk snackade ner mig och sådär typ, så att hon bara, nej, henne ska jag ha, alltså jag ska göra allt för henne typ. Och jag är så himla tacksam över det. Alltså det känns som att hon såg mig hela tiden för den jag faktiskt var, och att hon ville att jag skulle liksom få rättvisa för den personen som jag var liksom. Så bara, hon ska fan vara med alltså. Men när vi kom i alla fall till typ slutskedet i Stockholm där, så var det ju en final, och då så han som vann hette Hampus, och han var då med i, alltså för vinsten var att komma med i Paradise Hotel då, så att han vann, och han var med i säsongen innan mig, den där Alex De Rosso vann. Hampus Markusen heter han i alla fall, jättegod kille, vet du vem det är?
Nej, det känner jag inte igen.
Men så himla härlig människa verkligen. Så att han vann, men de sa i alla fall till mig typ så här, håll koll på din telefon den här veckan som kommer. Så jag förstod väl lite så här, okej, de kommer ju höra av sig liksom. Och det gjorde de. Så då, ja, då undrar om jag ens, nej, jag gick nog inte på någon mer casting eller så, utan jag var ju liksom klar för dem. Så jag fick väl datumen bara typ så där, och sen vet jag att jag pratade med Hampus, och för vi hade ju ändå blivit bra vänner från inspelningen med förspelet och sånt. Så att då förstod vi typ att, aha, men det är liksom inte samma datum här. Alltså det skiljer sig typ en månad emellan. Så då förstod vi liksom, okej, men de gör typ 2 säsonger av en säsong här nu. Och det var första gången som de valde att göra en vårsäsong och en höstsäsong. Så deras blev ju då, alltså de spelade in eller vi spelade in i vår 2016, så deras gäng spelade liksom in innan oss, och när de hade kört klart så åkte vårat gäng ner. Så deras sändes då hösten 2016, och våran blev ett år efter inspelning, alltså våren 2017. Men ja, det var väl en jävla upplevelse alltså. Men jag minns verkligen så här, alltså jag tyckte det var så härligt, för jag kom in som första joker. Så jag hade ju lite tid för mig själv innan jag gick in i huset, och jag minns bara så här, jag dog för det där. Alltså jag hamnade i så här en liten by i Mexiko och så här. Alltså jag bara älskade att vara där. Leka med hundarna på stranden och prata med massa äldre folk som berättar om Mexiko. Jag badade i havet. Och, nej men alltså jag levde livet. Levde livet så mycket som man köpte absolut ingen solkräm och brände i jävla sig. Ja men 50 graders alltså värme och ska gå in i Paradise Hotel. Alltså jag såg fan inte klok ut alltså.
Du var så söt. Jag kommer ihåg när, alltså jag har ju sett den här säsongen. Mm. Men jag minns den typ inte.
Nej, alltså tyvärr men var alltså... det ingen bra säsong. Alltså det var ju lite fail att de gjorde så där, delade upp dem. För det var så här, två avsnitt i veckan, typ 30 minuter. Man bara, mycket man kommer lära känna deltagarna liksom.
Ja, för att jag minns ju typ så här att det var en tjej där som är en vän till mig. Alltså så här, bara typ det jag minns. Och sen minns jag typ Saner. Att jag tyckte han var så jävla snygg. Och resten minns inte jag. Så när du bara, jag har varit med i den säsongen, jag bara, men gud, jag kommer inte ihåg den säsongen typ alls. Och då visade ju du mig ditt intro. Alltså jag grät när jag såg ditt intro. Alltså du var så söt, så jag höll på där. Och så alltså, nej, du var så jävla gullig.
Du var så osäker, lilla tjejen.
Nej men du är så gullig. Och alltså, jag har känt att jag vill kolla om den säsongen bara för liksom alltså med nya ögon. Men jag har typ dragit mig för att Jag tror jag skulle tycka det var för jobbigt att se dig bli utsatt så. Alltså, jag vet att jag vill göra det för att jag vill liksom förstå vad du gick igenom bättre liksom. Men alltså, jag har dragit mig för att börja kolla för att jag får inte magen av tanken liksom. Så berätta mer om det. Alltså, för det har ju varit liksom det som människor kommer ihåg från den här säsongen, egentligen hur mobbad du blev.
Människa.
Du däremot, du kommer ryka nästa gång.
Fast ni har sagt att ni vill ha ut mig härifrån jävligt snabbt.
Ja, det är så det ska bli.
Ja, det är så kommer det bli. Du kommer ryka. Jävla svin.
Så jävla fitta.
Helt. Fast ursäkta mig, är ni helt jävla allvarliga eller? Jag tycker om han som fan.
Du spottar nyss på honom.
Ja, ursäkta mig, men jag kämpar väl för fan för mig själv här inne, eller?
Ja, det visar du jävligt tydligt.
Det visar du.
Vill du veta hur långt man kommer komma när du kör ensam? Ingenstans.
Ingenstans.
Jävla gris.
Bänder ryggen mot en hel grupp.
Nej, men vad fan ska jag göra när ni säger till Angelica att ni vill ha ut mig? Vad ska jag göra? Jag hade ju rykt annars. Vad ska jag göra? På riktigt alltså.
Nu är det ändå skitsamma, jag kommer skicka ut dig.
Jävla mobbare, hela bunten alltså.
Ja, alltså den blev ju ändå väldigt uppmärksammad just av, alltså på grund av det som hände. Och ja, nej men alltså så här, även om jag typ var lite osäker och lite vilsen då, så alltså jag brukar inte ha problem i nya rum eller så att inte kunna ta för mig, utan jag gör gärna det, men jag gör inte heller det på ett sätt där min tanke är att nu ska jag sätta mig över människor, utan jag är en person som jag bjuder mycket på mig själv liksom, och jag vill att andra har det roligt och liksom är väldigt levnadsglad där liksom. Och pratar mycket med allt och alla och liksom så här. Medans det kan nog uppfattas framför allt i Paradise Hotel som liksom ett hot. Och visst, jag förstår det liksom. Men Men det var ju liksom aldrig min tanke. Och jag hade ingen tanke bakom det. Jag bara var liksom. Men det, ja, det störde. Framförallt tjejerna. Sen så blev det ju att alla till slut fick någonting emot mig. Men
alltså det är så sjukt.
Ja, du vet, alltså jag vet inte ens vart jag ska börja liksom. Men jag tror att det var liksom min karaktär. Alltså det.
Ja, för det här är anledningen till varför jag känner så här. Jag måste kolla på säsongen. Alltså inte för att så här, jag måste förstå vad det, alltså,
vad gjorde du
men jag måste typ bara, ja, vad gjorde du? Nej, men alltså jag måste liksom förstå bara liksom vad det är som folk har sett och hur det kan ha uppfattats och så vidare. Men jag är osäker på om jag faktiskt såg hela säsongen. Som sagt, jag kommer ju liksom ihåg typ vem som vann och att jag tyckte att Sanner var så snygg. Och typ den där ena tjejen som var med. Men ja, alltså jag...
Ja, för hon alltså som du tänker på stod ju ändå i finalen, så det kan ju att du såg i slutet.
Ja, för det här var ju så länge sedan.
Ja, det var ändå det. Alltså faktiskt. Men... Ja.
Men så hemskt. Alltså...
Ja, och grejen är så här. Alltså, jag tror idag, om det här hade hänt, så tror inte jag att de hade klippt med speciellt mycket. Alltså, för det har jag fått höra alltså från andra säsonger, att man väljer att ta bort mobbningsscener och så vidare nu för tiden. Jag vet inte om det är ett sätt för kanalen att skydda sig själva. Men, eller typ som det här med Toby till exempel, att där så trodde produktionen att de gjorde rätt i att så här, vi visade det här, för så här gick det faktiskt till. Vilket jag köper till viss del, men sen fick de skit för att de tog med det liksom. Så att jag tror att kanalerna blir lite kluvna till hur mycket man ska visa och inte. Men jag kan ändå säga det, jag är väldigt tacksam över att de tog med så pass mycket ändå av hur det gick till. Och en, ja, men rättvis bild av hur det gick till. Sen var det faktiskt väldigt mycket värre. Och jag har fått höra saker som de liksom sa efter att jag hade lämnat till exempel. Jag hade glömt ett par klackskor där som de tog på sig och bara så här, nu trampar jag på henne. Det var sjukt.
Alltså det är så sjukt. Jag skulle säga det att jag tror inte, alltså om en sån säsong skulle hända idag skulle de inte ens sända den. Och jag tror att alltså det var ju faktiskt så för att både Paradise Hotel, Big Brother, Ex on the Beach, alltså alla de här TV-programmen har ju verkligen varit brutala egentligen från den början. Och sen har det ju liksom successivt blivit mindre och mindre.
Det blir ett filter på liksom.
Ja, och då ville man ju typ se folk som stod och kastade drinkar och slog varandra och skrek och var helt tokiga liksom. Och att det var nästan typ poängen med programidén liksom. Och det känns ju som att någonting har hänt nu, att man vill inte se sånt längre. Och det tycker jag är så bra som tittare, att man inte accepterar den typen av tv liksom, för att det är ju inte okej att behandla människor så illa. Och att lära sig istället att så här, vad är det som egentligen händer? Varför beter man sig så här? Vad är det som psykologiskt sker när en person mobbar en annan? Och istället lyfta den frågan när vi pratar om projektioner till exempel. Det var ju någonting som de såg i dig. Den här, alltså någon av de här tjejerna tänkte så här, de ser en spegling av sig själv på dig som den projicerar och som den egentligen tänker om sig själv. Så det de sa om dig var ju egentligen att de så sa det till sig själva liksom. Men det är ju jättesvårt i de där sammanhangen att förstå det och konfrontera det, då allting går ut på att det ska vara feisty människor som kommer in i såna här hus. Och det ska vara personer som tycker om att kröka mycket till exempel. Bara alkoholen gör ju alla blurry liksom.
Exakt.
Och sen att det handlar om pengar slutligen. Att man ska komma fram och liksom få en vinst. Och man är instängd. Man vet inte vad klockan är. Man vet inte vad det är för dag. Man får inte prata med någon annan utanför huset liksom. Alltså man blir ju... Alltså utgångspunkten är ju att man blir knäpp. något vis.
Ja, verkligen.
Vilket inte, absolut inte ursäktar någonting av hur illa de behandlade dig.
Nej, alltså
men jag... det är så synd att man inte tar ett sånt här tillfälle i programmet. Att kanske så här, okej, hur kan vi utbilda våra tittare? Hur kan vi utbilda varandra? Hur kan vi lära oss att förstå våra beteenden? Liksom?
Mm. Ja, exakt. Alltså det, alltså, för det hade ju kunnat hjälpt att bara så här, ta in programledaren som liksom fick säga någonting eller sådär. Alltså sen var ju ja, ändå alltså, produktionen väldigt fina mot mig nere liksom i synk när man fick sitta och göra sina liksom så här intervjuer och sånt. För er som inte vet vad det är när man sitter och pratar själv. Så att de var ju väldigt fina mot mig där och de alltså pushade mig till rätt liksom alltså de gav mig vägledning till hur jag skulle liksom fortsätta min resa där. Men å andra sidan hade man ju kunnat önska på att alltså så här att någonting större ändå hände dem och att inte det var de som gick och liksom tog sig långt in i själva spelet eller vad man ska säga. För att jag åkte ju också ut med huvudet före den jävla veckan typ för att det blev som det blev liksom. För att folk inte tyckte om
det. Hur länge var du där?
Alltså jag var där 2 riktiga veckor. Och en PH-vecka okay. Är väl 3 dagar så ja. Men sen, jag var ju där och röstade och sånt. Så jag var ju ändå där hela typ inspelningsperioden. Men ja, nej, alltså det var som det var liksom. Och jävligt synd och jävligt jobbigt. Men sen tyckte jag väl inte att det var så jäkla jobbigt på plats. Det tyckte jag typ inte. Jag tror att jag var så jävla van vid vad jag hade varit med om hemma. Liksom, att jag var van vid att folk typ störde sig lite på mig. Liksom. Så att jag, ja... Alltså jag tror jag tryckte bort känslorna också ganska mycket liksom. Det som var tufft var att se det här på tv sen liksom. Alltså det tycker jag fortfarande är asjobbigt när jag ser på det. Alltså
ja.
Se sig själv bli så jävla nedtryckt liksom. Och även se när mamma och min mormor fick sitta och titta på det här liksom. Och min syster. Alltså det tog ju hårt på alla verkligen. Så att det var tufft att det hände också 1 år efter och att jag då hade förlåtit alla. Vad jag hade respekterat mer från deras sida tror jag hade varit att man bara så här la sig platt och bara nej, vi har gjort fel. Alltså så himla ledsen, förlåt, man gör inte så här liksom. Men det var ju det som aldrig riktigt hände utan man satt och skrattade i YouTube-videos så man liksom ursäktade sig hela tiden.
Så det var liksom mer du som fick be om ursäkt till dem innan det här sändes på tv?
Alltså... Ja, alltså där i programmet och så. Ja, absolut. Det var ju mitt fel liksom att jag gjorde som jag gjorde och att jag, alltså, att det blev som det blev. Alltså, ja. För det var ju ett val i tv som jag, alltså, som jag valde att göra för att rädda mig själv. Men... Ja, nej, det var komplicerat i alla fall. Och... jag är väl lite delad där i hur jag själv tycker att man ska ta med sånt här på tv eller inte. Jag är i alla fall tacksam att det kom med för att då... Jag tycker att man kan inte bete sig hur som helst i tv. Eller i verkliga livet. Så att ja, då blir det konsekvenser på det liksom. Så är det. Men,
ja, och det är ju nyttigt för en mobbare att se sig själv.
Exakt.
Och höra hur andra människor uppfattar hur man låter. För att det tycker jag är en av mina så här bästa liksom erfarenheter från att vara med i tv som jag tänker på dagligen. Är att man lär sig jättemycket om hur man själv beter sig och hur man låter när man pratar. Och att man kan förstå ett sammanhang. För att jag vet ju många gånger där jag kände så här, men gud, hur kunde ni liksom missförstå mig här? Jag menade ju så här och så här och så här. Och när man vet precis vad man själv menar och tänker när man säger vissa saker som den andra kan ha missuppfattat. Och man bara fattar inte varför missuppfattar det vad jag säger. Varför blir det här värsta grejen? Jag menade ju inte så eller si eller så här. För att jag vet ju själv hur jag tänker och känner när man säger vissa saker. Men hur det kan uppfattas från en annan person, det lär man sig jättemycket genom att kolla på sig själv via tv eller via YouTube. Eller när man liksom bara lyssnar på sig själv när man har spelat in ett poddavsnitt är så här, men gud, jag måste typ lära mig att prata lite mer så och så här förklara lite mer pedagogiskt där. Eller man kan inte bara häva ur sig och säga så här är det och så är det och då, det ska du tycka och det ska det här tycker jag och så det här är bestämt liksom, för att ingenting är bestämt, allting är bara vad vi tror och vad vi tänker, precis som jag sa i quotet från förra avsnittet liksom, att allt jag upplever är liksom min bild av det. Och man måste lära sig att en annan person har en helt annan upplevelse av det, även om vi upplever samma saker. Och det tyckte jag var väldigt tydligt i TV när man fick se det efterhand. Att så här, men gud, ja, den där personen, nu förstår ju jag hur den där personen kan ha upplevt det där på samma sätt som jag har upplevt det så. Och så bara, aha, men shit. Ja, men det är så viktigt att lära sig att kommunicera.
Ja, det är supernyttigt. Och man har verkligen
och det skulle många människor behöva.
Att se sig själv. Sen vet jag att så många hade så mycket åsikter av att jag förlät dem. Men framförallt jag och Lisa hade jättemånga fina samtal. Och jag förstod att hon agerade i affekt, framförallt i de värsta liksom, stunderna där. Men ja, alltså för min egen del så känns det skönast att liksom förlåta för att kunna gå vidare. Och med Lisa framförallt så kände jag genuint i mitt hjärta hur ledsen hon var att allting blev som det blev. Och ja, det var skönt. Alltså idag jag har ju förlåtit alltihopa egentligen. För att jag ska kunna ha ett så harmoniskt liv som möjligt.
Mm.
Men jag tänker... Ja, det finns väl inte as mycket mer egentligen att säga om det. Alltså jag fick upprättelse genom att alltså tittarna, alltså deras stöd hade jag ju hela jävla vägen alltså. Och ja, det var väldigt fint. Men jag tänker att du kan ju ändå berätta om din Love Island-upplevelse kanske. Så kan vi typ avsluta med X.
Absolut. Nej men lite kort så här, jag har väl alltid varit en person som har varit så här, ja, men jag vill ut och hitta på grejer och äventyr och såna saker och testa mina gränser och sådär. Och så var det en kille som jag var tillsammans med och vi gjorde slut och fortsatte att ligga och det var liksom så här, jag var fortfarande kär i honom men ja men det blev liksom inte så jäkla bra och jag började bli tröttna lite på livet och var så här, men gud, det måste ju finnas mer där ute. Och jag bloggade och jag var intresserad av Instagram och ta fina bilder och sådär. Så jag tänkte att så här, men sociala medier är ju en kul grej att hålla på med. Och sen så helt plötsligt så dök det upp en så här annons på Instagram typ att Love Island kom till Sverige. Och jag hade aldrig sett det förut, jag visste inte vad det var. Jag tänkte så här, men gud, är det något så här töntigt B-program typ. Men så hörde jag i alla fall av mig och de bad mig komma på casting och så gjorde jag det. Och sen kom jag vidare direkt och då åkte jag upp till Stockholm, från Gotland till Stockholm och träffade dem på ett kontor där. Och det var en intervju och lite så här skriva papper och ja men det var väldigt så här enkelt typ. Och sen så ringde de mig några veckor senare och sa att de ville ha med mig. Så jag fick vänta typ hela sommaren. Det här var på våren då, så på slutet av sommaren så började inspelningen. Och jag träffade ju fortfarande den här killen då som jag var liksom kär i och vi fortsatte att ligga och sådär. Men det liksom, det gick inte att lösa det. Som vi, alltså vi blev liksom inte tillsammans. Och jag kommer ihåg att jag skrev till dem samma dag som jag klev på flyget till Love Island. Så här, bara, om du vill att jag vänder så vänder jag nu typ. För jag ska ändå liksom på ett datingprogram. Alltså det är så här, jag ska dejta andra killar och... Om du alltså, släpper iväg mig på det här, då betyder det ju att du verkligen inte vill ha mig. Liksom. Och så jag höll ju kvar i den där lilla hoppet liksom, med blodiga händer. Och han skrev typ, åk. Jag bara, ja, ah, okej, okay, fuck you. men så kände jag bara, okej, okay, jag sitter här på flyget. Det är ett nytt äventyr. Det här kanske kan leda till massa roliga saker. För jag ville ändå liksom, dejta, jag ville ha en pojkvän i kombination. I kombination med att det var liksom en ny rolig upplevelse och jag tycker det är kul med sociala medier och det kanske kan, alltså jag visste ju inte alls då vad det skulle kunna göra för mig med Instagram och sådär, men jag tänkte, ja men man får väl chansa liksom. Men framförallt så kände jag ju verkligen att det var så här spännande att göra någonting helt nytt. Så att vi kom ner till Grekland och jag kom in dag 10 tror jag. Så jag kom in, jag tror jag var första så här bombnedslaget. Eller om jag var andra. Jo, det var, jag var nog, ja, jag var andra, nej. Det var två tjejer som kom samtidigt. Så det var två bombnedslag innan mig, men de kom samma dag liksom. Och sen så dök jag in där och alltså jag minns ju att det var så kul. Jag tyckte ju verkligen att det var skitspännande och jätteläskigt. Alltså jag, men jag går ju igång så mycket på så här adrenalin och blir lite nervös och testar sig fram liksom.
Det är så sjuk känsla verkligen det där.
Ja men det den, är
den,
det.
Den nervositeten. Och ja, jag minns den typ.
Ja men det är något helt annat liksom. Och sen träffa deltagarna och så var jag så här, liksom bara komma bort från världen. Alltså så här, du har ingen telefon, du vet inte var du är, eller var du är, men alltså du vet inte vad någon annan är eller vad någon annan gör och ni är bara med varandra där liksom. Och så träffade jag ju Niklas direkt, alltså, och vi klickade ju verkligen direkt och hade våran kärleksresa där inne och... Ja, som inte gick så himla bra då när vi kom hem och sådär. Men det var ju verkligen alltså jättekul och jättetufft på många sätt. Jag vet att jag var, det var många kvällar som jag grät och bara, jag åker hem, jag skiter i det här. För att det är ju verkligen ett, alltså, riktiga känslor. Många kan ju tro att så här, ja, men ni har ju säkert spelat in, eller alltså att det typ är riggat liksom, eller att produktionen har bett er att göra vissa saker och sådär, men alltså det var verkligen inte så. Alltså det var, produktionen kunde ju säga ibland så här, gå, nu är det frukost och då kan väl ni som är par liksom gå iväg och typ prata lite med varandra, se lite så här hur det går mellan er liksom, och bara så typ kunde de ge lite riktlinjer, men sen var det ju upp till oss själva vad vi sa liksom. Man kunde ju sitta där och prata om gurkor liksom. Så att det, alltså man valde ju helt själva vad man ville säga liksom, och sådär. Och det var absolut en stor så här, rollercoaster. Och det känns ju som att en dag där inne känns typ som en månad. Alltså det är verkligen så mycket som händer med sig själv och runt omkring. Alltså även om inspelningar kan ta så här, skitlång tid. Framförallt när man har typ en ceremoni som känns som att så här, på tv är det typ 5 minuter och det tar typ 15 timmar att spela in det liksom. Men och sådana saker kunde ju vara lite dryga ibland och sådär, men det var ändå så att det hände så mycket hela tiden och man fick, alltså jag kände väl personligen att jag lärde mig så mycket om mig själv. Och när jag kom hem därifrån, alltså Love Island så sändes ju live, så alla hade ju redan sett allting när vi liksom klev ut, vilket kändes jätteskönt och sjukt. Och det var ju verkligen så här, shit, vad är det man bemöts av när man kliver ut här?
Har du kollat alla avsnitt någon gång?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Inte?
Nej, jag har sett vissa saker som jag kände så här, det här måste jag se. Som är så här, typ, alltså mina, alltså så här, det som var mest hypat kring mig typ. Som både var bra men framförallt som var så här dåligt. Som man var så här, oh my god, vad har hänt typ? Men nej, jag har faktiskt aldrig sträckkollat hela säsongen. Kanske borde jag göra det någon gång. Men jag vågar inte.
Det var kul.
Men nej, men alltså det var ju verkligen en resa. Och liksom att komma hem sen. Och bli liksom helt plötsligt typ så här igenkänd. Och folk så här, kunde känna igen mig på stan. Och skriva till en på Instagram. Och det var liksom helt plötsligt så... fanns det en massa jobberbjudanden med samarbeten och det var ju skitkul alltså, och jag tyckte ju att det var sån lärdom av att få kärlek och att få hat, och jag har nog alltid haft väldigt dålig självkänsla. Jag har haft ganska bra självförtroende, men just självkänslan och synen på mig själv liksom, och kärleken till mig själv har varit väldigt, väldigt, väldigt dålig i många år. Och jag tror helt ärligt att det här programmet, när jag kom hem och fick så mycket kärlek och bekräftelse att jag är fin och att jag är bra och att folk tyckte om mig och att det liksom ändå blev en så pass bra upplevelse trots att det fanns såklart hat och jobbiga stunder så var ändå majoriteten så liksom stöttade mig och alltså jag kände verkligen att jag var bra som jag var liksom. Och jag tror att den bekräftelsen gjorde jättemycket för mig än idag helt ärligt. Så jag är evigt tacksam.
Men det håller jag också med om. Alltså det där har ju stärkt en supermycket verkligen, hela den bekräftelsen.
För det är sjukt att säga det, men...
Ja, för jag tror att sa inte jag det till dig för inte så länge sedan också, att så här, alltså det är typ genom TV som jag verkligen har fått mina så här upprättelser. Alltså där folk, där jag har känt att jag blivit bekräftad i verkliga livet. Alltså för att det i sin tur har gett att jag blivit bekräftad i det verkliga livet av folk, ja men runt omkring bara. Alltså att så här, ja men hon är faktiskt en väldigt bra person. Hon är fin. Alltså så här, men att det är genom TV som det har verkligen kommit fram. Och det är typ sorgligt på ett sätt. Men också är man ju tacksam över det såklart.
Ja, jag känner jättetacksamhet liksom till att jag fick någon sån här någon jätteboost liksom. Sen så svackar jag fortfarande ofta liksom såklart. Men det var en grundläggande bekräftelse som jag verkligen behövde då. Av att jag är liksom att jag ändå är en ganska schysst prick.
Ja.
Och det bär jag med mig och är oerhört tacksam för alla som har följt mig och givit mig så mycket kärlek. Alltså det har verkligen lyft mig så mycket och jag vet inte ens hur jag ska kunna ge allt det tillbaka liksom. Det känner man ju typ hela tiden när man är så här. Jag vill att alla ska få en sån, alltså det är som att typ göra en så här, alltså sån här, baptize, alltså det finns olika ceremonier som man kan göra med en människa där man liksom döper den på nytt och lyfter upp den och alla liksom ser dig och höjer dig till skyarna liksom och bara, jag kommer inte ihåg vad såna där ritualer typ heter, men ibland så det kändes ungefär lite så för mig att det var så här, att jag fick en grundläggande så här, jag är bra och jag är omtyckt liksom.
Åh, men jag kan verkligen hålla med i det. Det har gjort mycket alltså.
Det har faktiskt det. Alltså
det har nog varit väldigt bra för lite sköra människor som både dig och mig liksom. Eller ja, som har tvivlat mycket på sig själva och haft det tufft liksom. Det har gjort ja, den kärleken, ja gud, man vill bara ge tillbaka allt så man vet inte hur. Men ja, man är så himla tacksam alltså.
Ja men faktiskt, och det kom liksom i rätt tid, i rätt plats, eller på rätt plats, där och då liksom. Mm. Och samma med, alltså, samma med Ex on the Beach också. Och det var ju någonting som jag gjorde för att jag var precis ny singel och tyckte liksom att ja, men jag vill ha en till sån där rolig liksom, ett äventyr till. Och jag tyckte verkligen att det var så här, det passade också i tiden. Och ja, men det kändes som en lite så här, mer farligare TV. Alltså det var ju absolut en större utmaning än vad Love Island. Oj, gud, det är bra på. Det var en större utmaning psykiskt. Men jag var ju också så här prepared. Eftersom att jag hade gjort Love Island tidigare. För där inne är det ju mycket mer feisty människor. Och hela upplägget är ju annorlunda. För det handlar ju inte om att dejta. Och, alltså det gör det ju delvis. Men där var det ju inte så här TV4 och det var Love Island. Och nu ska vi dejta och hitta kärleken. Utan där var det ju så här. X kommer in och det ska liksom hända mycket grejer. Och det är mycket alkohol och det är... En säsong.
Men ringde de dig där? Eller hur?
Jag vet att de hade hört av sig flera gånger. Men då var jag tillsammans med Niklas.
Ja, men exakt samma här. Jag hade också alltid haft pojkvän. Men man hade ju fått frågan typ varje säsong, känns som.
Ja, men typ. Och att, ja, men att de hade reached out. Och sen så såg de väl att jag och Niklas gjorde slut.
Ja, just och, det var ju typ precis där, ja.
Ja, ja. Och då tror jag att jag hörde av mig. Eller om de hörde av sig och jag svarade. Eller om det var jag som hörde av mig och sa att I'm ready.
Är jag redo?
Ja, jag är här nu. Och jag vet, alltså jag tror att de försökte få tag på Niklas som fan alltså.
Det tror jag också.
Men jag har inte pratat med honom så jag vet ju inte. Men jag kan ju tänka mig att det hade varit en bra show om han kom in.
Mm. Ja, för du sa inte så att han får inte komma eller så.
Nej, jag sa ju helst inte, men jag sa absolut att alltså, vill han göra det så ska ju han göra det för att han vill det. Jag kan inte bestämma vad han ska göra liksom.
Nej.
Men jag kände väl att det vore ju bäst om vi inte gjorde det liksom. För jag tror att det hade varit för jobbigt liksom med våran bakgrund, men jag tror han hade skaffat tjej jättefort efter att vi gjorde slut.
Mm.
Alltså bara så här några veckor typ. Så att jag tror att ja, det fanns nog inte på världskartan för honom tror jag.
Nej.
Vilket var väldigt bra. Men alltså, Ex on the Beach kände jag ju verkligen att det var så kul. Alltså jag hade kul på ett helt annat sätt än vad jag hade i Love Island. För det var verkligen så här. Alltså jag var beredd på att det man gör i tv, det är bara på tv. Alltså det är bara den bubblan, det är bara där och då. Det som händer där, det är inte verkligheten.
Alltså jag saknar det typ.
Alltså jag med. Det var så jävla
härligt. Alltså nej, jag satte mig där. Och jag gick upp varje morgon och satte mig där nere vid rökrutan. Eller alltså där vid sofforna där nere. Och tittade ut vid havet. Och bara kände, nej men alltså jag älskar att vakna upp här. Jag älskar det här. Jag vill aldrig hem. Jag älskar det här. Åker jag ut, ja men då kommer jag åka förbi här med båten och titta in alltså. Jag älskar det här jävla stället. Alltså jag kände så. Trots all jävla drama som var. Alltså det var så underbart för mig. Alltså så kravlöst, så jävla härligt. Alltså jag, nej.
Men det är så mysigt för att man blir som en familj då. Även fast man typ kan stå på kvällarna och supa och typ hata varandra. Så kan man bara vakna upp nästa morgon och bara, kom nu, ska vi äta frukost? Och så sitter man så där och så, nu ska vi bada. Och så är ni alla vänner liksom. Det är precis som en så stor, alltså så här tjocka släkter det liksom. På charterresa i Spanien i 2 veckor. Och man bara hatar varandra. Och man är så trött på varandra på kvällarna. Och sen på morgonen så vaknar alla upp och bara, så nu skärper vi oss. Ja, nu har vi det mysigt. Ja, alltså jättekul upplevelse. Jag skulle aldrig göra det ogjort. Även om jag ibland. Ibland kan jag känna att jag är så här, ja, det här finns för evigt inspelat. Och liksom, folk kan se det här och jag kan liksom tänka ibland att så här, ja men har man fått en stämpel och det här. Men det är mer egentligen andras ord än mina egna. Det är typ som jag har blivit påverkad av vad andra har sagt till mig. För i grund och botten så känner jag inte att jag har gjort någonting som jag ångrar eller tar tillbaka. Eller, alltså jag har lärt mig så mycket, jag har fått så fina vänner och jag liksom... Av varje risk man tar så lär man sig någonting nytt om sig själv och om andra. Och det har varit lärdomar för livet liksom.
Mm.
Så jag skulle vara dum om jag tog bort det från mitt liv.
Ja men verkligen. Alltså sen var inte det där helt smärtfritt heller. Alltså jag, usch vad dåligt jag mådde. Alltså där, alltså med hela det som liksom blev där. Alltså att det skapades liksom rykten typ när folk hade åkt ut. Det var ju det som var så knas att det var typ var i Sverige. För att folk som åkte ut satt och liksom, alltså, hittade på värsta historierna om de som var där inne. Alltså det var typ så. Alltså det var helt sjukt. Alltså jag var ju så nära på att inte ens vara med på pressträffen liksom. Det var och Adrian som typ hörde av sig till mig och bara så här, shit, hur mår du typ? Alltså, nej, det var fruktansvärt. Men men mestadels så kan jag ändå blicka tillbaka och bara känna, ja, det var kul.
Mm. Man glömmer ju bort ofta liksom de tuffaste situationerna liksom. För jag hade ju också klart dagar och jag bara så här grät. Jag kommer ihåg en dag som jag vaknade på morgonen och bara gick ut till henne i produktionen och bara, jag packar min väska nu och åker hem. Typ. Och de bara, nej, stanna. Typ.
Mm.
Och jag bara, jag vill inte vara med. Typ. Och jag var skitnära på att åka hem alltså, på riktigt. Men nej. Sen så stannade jag.
Jag får typ lite så här, jag vill typ göra om det. Alltså jag fick verkligen en sån känsla nu när vi satt här och pratade om det. För att det, ja, är, nej men det var så kul.
Alltså jag skulle också vilja om det fanns typ i ett annat forum. Alltså där det typ är lite, ja, mer så här dating, lite mer myskänsla. Och att folk är där
för jag håller helt med dig.
Ja, men man faktiskt vill göra någonting härligt och inte...
Ja, men precis. Jag hade velat, alltså dating, ja. Alltså 100%. För att jag känner typ att det är ändå någonting fint. Och då vet man också att alla är där förhoppningsvis på samma villkor. Att vi alla vill hitta kärlek, liksom.
Mm.
Och att man inte håller på att spela med varandra, liksom.
Mm.
Men ändå få göra tv som är det roligaste som finns.
Men det alltså, är så kul.
Ja, det är verkligen det. Och alltså, alla människor som jobbar med det är så jävla underbara. Mm. Mm.
Någonting jag tycker är så synd och det är verkligen att det är så mycket sjuka, roliga stunder och scener som har klippts bort eller som inte liksom de tar med. Där man verkligen får se alltså hur sköna, alltså för det är så många som är med i sådana program, ja, som alltså är så jävla sköna människor.
Jag tycker det är synd att det inte blev något så här exen berättar allt eller så. För då hade man ju faktiskt kunnat ta med sådana extra scener.
Nej, men alltså jag vet ju typ Hanna Klosterman typ berättade att hon hade börjat liksom, hon var så full en kväll så hon hade börjat gå runt och typ så här möblera om ute på terrassen och alltså ja, gjort typ så sjuka saker. Du hade ju typ suttit och pratat med växter just nere i rökrutan.
Nej, men alltså jag var helt sjuk. Alltså jag satt verkligen och pratade. Du, så här gör man inte. Alltså, om jag typ var arg på någon eller så. Alltså, jag tog ut allting på alla växter som var där nere. Nej, men alltså, det var helt sjukt. Och så det mycket var som man ramla och du vet. Nej, men det hade varit alltså, kul.
Produktionen måste ju ha haft det så fucking kul när de spelade in det här. För att, alltså, helt ärligt, så många människor som är med i de här programmen är verkligen roliga, sjuka människor som gör så knasiga, tokiga saker. Vi har så sjuka så samtalsämnen och som ni liksom aldrig får höra som kollar på de här programmen.
Jag blir typ ledsen nu.
Ja, men jag menar...
Det där vill jag också se. Nej,
men alltså, man vet ju bara, alltså, vissa samtalsämnen vi hade, man bara, alltså, det här är sånt. Alltså, vissa är ju glada över att de aldrig hörs heller faktiskt, för att de kan vara liksom riktigt sjuka. Men så här riktigt roliga, när vi har bara legat och garvat så att magen har gjort ont liksom. Alltså, och det gjorde man ju ofta.
Varje dag.
Ja, ja. Alltså, det är lite synd tycker jag. Att man inte fokuserar lite mer på faktiskt hur roliga vi så här.
Ja, verkligen. Faktiskt. Nej. Vad kul vi hade.
Hallå du, nu har det här avsnittet blivit jättelångt tror jag. Så vi får typ börja ända. Jag känner att jag har så mycket mer att säga. Men,
jag med. Men ja. Det får bli allt för idag. Lite quotes.
Ja, men ett snabbt litet quote här.
Ja, varsågod.
Okej, okay, så mitt quote har faktiskt lite koppling till det som vi har pratat om idag. Även och även generellt typ. Och en liten heads up till alla där ute. Det lyder så här om. You have to trust that your current situation is carrying you to where you need to be. Och det är någonting som jag tänker på väldigt ofta. Att så här, jag är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och det här kommer leda mig till dit jag ska. Och att jag kan försöka lita på processen och lita på att saker och ting blir som de är menade att bli. Och att jag behöver inte vara så himla mycket i framtiden eller i mitt förflutna. Utan att försöka vara här och nu. Och lita på att livet vägleder mig.
Helt rätt. Och så, är det faktiskt.
Ja, en liten upplysning till alla där ute också. Kom ihåg det.
Ja, jättebra. Jag vet inte om min har med ämnet att göra. Ja, det beror ju på om det här kanske är din dröm så att säga. Nej, men så här är min då. Don't downgrade your dream just to fit your reality. Upgrade your conviction to match your destiny. Att man inte, alltså ha, alltså man får, alltså inga drömmar är någonsin för höga. Och skulle inte det liksom matcha din verklighet så, ja men byt sandlåda, umgås med lite andra vänner, byt miljö. flytta till en annan stad. Alltså så här, jag tycker inte man ska liksom ändra på sin dröm för att den ska passa mer in i den verklighet som du lever just nu, utan din verklighet har du möjlighet att liksom påverka och ändra på för att komma dit du vill, och ingenting är omöjligt.
Jättebra. Det påminner om en sak som Tony Robbins ofta brukar säga, och det är att om man är olycklig så har man ofta så här för höga förväntningar, eller man har förväntningar på verkligheten som inte stämmer överens med verkligheten.
Mm.
Och då finns det två stycken åtgärder att göra. Det är antingen att take massive action eller att byta, alltså trappa ner dina förväntningar på verkligheten. Och det är precis lite det du säger, att så här, flytta inte din dröm, alltså helst inte liksom, utan ha stora förväntningar men jobba dit, alltså, och om du testar ett sätt att så här, den här vägen ska jag gå för att nå mina mål, om den inte funkar, ge inte upp då, utan byt bara, ändra din strategi hela tiden, och funkar inte det, nej men försök någonting annat, funkar inte det, försök någonting annat, funkar inte det, och så så här, kämpa jätte hårt. Och sen absolut, du ska ju inte liksom kämpa dig blodig, utan funkar inte och du är olycklig med att du tänker att du ska ha 1 miljon i lön i nästa månad och resten av ditt liv, och det är inte, du kommer inte dit liksom, så kan man ju sänka sina förväntningar liksom. Men jättebra quote, I like it.
Ja, men tack så mycket, detsamma. Ja, men tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas verkligen ni tyckte om det. Och ja, tack igen som sagt för all er kärlek genom åren. Det har betytt allt verkligen.
Ja, men det gör det så mycket. Så hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt. Ni får jättegärna skriva en liten kommentar eller så på vår podd eller på vår Instagram, och hör av er om ni har några önskemål på samtalsämnen och så vidare. Och så följ gärna vår Instagram som heter Agnes och Matilda Podcast.
Ja, tusen tack hörni, puss och kram.
Puss och kram, hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.